Ja, hej. Jag heter Olof Wretling och jag jobbar fortfarande med samma sak. Och nu ska jag försöka komma ihåg vad det var jag sa. Skådespelare, komiker, skriver och regisserar ibland.
Jaha. Jag heter Marie Göransson, jag är skådespelerska. Det har varit otroligt länge. Och det är väl bara frågan om hur länge jag kommer att vara det till. Jag måste snart sluta.
Nej.
Jo. Jag bara blir ett skämt. I alla fall är jag det och nu är jag här på radio. Det här är nästan det roligaste som finns, tycker jag. Bra guldstjärna!
Mm. Jag glömde säga en grej. Det var att jag tycker att det här är bland det roligaste jag vet.
Bästa lyssnare, välkomna tillbaka till bokcirkeln i Lundströms bokradio med Olof Wretling och Marie Göransson. En bokcirkel i tre delar. Förra gången vi sågs drog vi igång alltihop och idag är vi två tredjedelar in i Kejsarna av Portugalien av Selma Lagerlöf. En bok från 1914 som blivit film, teater och lästs verkligen genom de 110 år boken hittills varit med. Selma Lagerlöf skrev den när hon var 56, samma år som berättelsen kom ut skulle hon bli första kvinnan i Svenska Akademin. Nobelpriset i litteratur hade hon i ryggen sedan 1909. I Kejsarna av Portugalien tar hon med oss till sitt Värmland. Bakom fiktionen vilar Östra Ämtervik och de människoöden hon hört om och sett när hon växte upp. Och hur var det nu? Ja, när bokcirkeln sa hej då förra gången lämnade vi familjen här i berättelsen lite mitt i. Vi har Jan i Skrolycka med hustrun Katrina, lite svårt att veta om man ska uttala det där, som fått dottern Klara Fina Gulleborg, ett barn som öppnat hjärtat på Jan. Men som alla barn växer Klara Gulla upp, hon blir 17, en skönhet, och när det behövs 200 riksdaler från nya husbonden Lars Gunnarsson för att få stanna i den gistna stuga de själva byggt sig, är dottern snabb på att säga att ja, men det kan ju inte vara så svårt att få ihop. Om jag bara får ge mig ut i världen så ska jag nog kunna vara tillbaka med de pengarna om 3 månader och rädda stugan åt er. Och när pappa Jan förstår att det finaste han har, den enda dottern, längtar ut och vill bort från honom och mamma Katrina, ja, då är det som att någonting stannar i honom. Så långt kom vi förra gången, eller hur? Och när vi nu ses igen är vi framme vid kapitlet Reskvällen. Nu ska den här dottern i huset ge sig av. Klara Gulla i Skrolycka ska resa till Stockholm. Hur skildrar Selma det här uppbrottet?
Jag tycker att det är häftigt att hon ringer. För mig är det som att Selma ringar in den tudelade känslan av att Jan faktiskt kastas lite fram och tillbaka där i att han strykit under någonting här i början. Hela tiden tänkte han på hur besynnerligt det var att han inte kände någon riktig sorg. Nu var han densamme som han hade varit för 18 år sedan. För 18 år sedan. Så att, och sen lite senare här i samma kapitel då, så drabbas han då av en jättestor känslosvall så där, av sorg och känner sig nedslagen. Men just det där av att inte känna någonting och kasta sig fram och tillbaka tycker jag är väldigt skickligt berättat. Det är ett bra exempel på att man har motstridiga känslor.
Ja. Sen är det ju intressant med Klara Gulla där, för att hon ser ju hur ledsen hennes pappa är. Så hon känner, ja, hon säger att jag kanske inte ska resa i alla fall. För att jag vill inte resa ifrån honom. Hon ser att han blir så otroligt olycklig. Det får gå hur du vill med stugan. Bara far vill tycka om mig igen. Det har ju nästan blivit som, ja, jag vet inte vad jag kallar det, men det är en sån stark kärlek mellan dem. Så jag tror att hon får svårt att tänka sig tanken att leva utan att pappa ska älska henne så mycket som han gör. Men
ja, gud, alltså, hon säger till och med far och jag är ett. Jag reser inte ifrån honom. Det är nästan obehagligt tycker jag hon säger sådär.
Nej, men precis. Och det är det också någonstans. Vi kommer då, det vi kommer ifrån är ju då att hon har stått högst uppe på, vad heter berget? Storsnippa.
Snippeberget, nej.
Storsnippan.
Ja.
Men det kan det väl ändå inte heta.
Nej, det kan det inte heta, men det kunde det väl få heta då. Det var ju ganska gulligt.
Jo, vad heter berget?
Storsnipa. Det heter Storsnipa.
Ja!
Storsnipa.
Ja.
Nu ska vi upp på Storsnipa och ta världen i famn.
Ja, ja, där har ni i alla fall stått.
Ja, då var det i alla fall så att även Klara Gulla har ju väldigt motstridiga känslor, för en del av henne längtar ju verkligen bort från sin pappa. Jag tycker du var inne på det sist, Marie, där om att herregud, hon är ju faktiskt 18 år. En del av henne har väl fullständig panik av att inte få komma hemifrån.
Ja, ja, men nu följer de i alla fall sin dotter till Borgsudde, där ångbåten Anders Fryxell lägger ut med Klara Gulla från Skrolycka ombord. Och då är det bara de här två föräldrarna kvar här på bryggan. De är ensamma kvar och de undrar lite grann, vad fanken ska de göra nu med sin nya ensamhet?
Ja, och det tror jag att alla föräldrar, det har jag själv varit med om. Mm. Barnen försvinner och man tänker, ska jag bara vara med honom nu? Mm. Hur ska det gå? Har vi någonting att säga varandra? Det där är ju ett chockögonblick. Mm. När du ska få se, Olof, det minsta barnet försvinner. Mm. Då är det svårt. Och det upplever ju de här. Men så händer det ju någonting.
Mm. Berätta vad som
berätta
händer.
Vad som händer.
Ja, fast jag hade ett minne först.
Ja, men då tar vi det först.
Kan jag klämma in det?
Ja.
Mm. För jag har väldigt lätt att identifiera mig med Klara fina Gulleborg. Och jag ser verkligen mina föräldrar i Katarina och Jan. Så där. För mig var det en väldigt stor läsupplevelse, för att det triggade en massa minnen just om föräldraskapet och att bli älskad som barn och att förstå sina föräldrar. Det jag ska komma till var när jag har en syster som är äldre, och när jag flyttade hemifrån så blev ju mina föräldrar ensamma. Och det här var liksom innan pappa blev sjuk i cancer, så fick de faktiskt i alla fall ett år när han var frisk, och de fick sitt eget liv liksom. Han gick ju bort sen då. Då bodde jag i Göteborg och så kommer de och hälsar på. Och då minns jag att mamma och pappa gick och höll handen. Mm. Och det hade jag aldrig sett tidigare. Sådär. För att jag har alltid varit lite avundsjuk på kompisar vars föräldrar visar ömhet. Sådär. Och mina föräldrar var inte så, men sen då när jag flyttade, då fick jag se det, och det var väldigt, väldigt starkt.
Ja. Men då det kanske det var just det där att nu är det ändå vi två. Han bor här och det är vi två nu.
Mm. Ja.
Ja.
Men vad som händer här är ju att plötsligt så får ju Jan ett uttryck i ansiktet som hon förstår, Katarina, att någonting är på gång, och han rusar ner mot bryggan och ser ut mot vattnet. Och tittar, hon säger, vad tittar du på? Och då kommer lilla Klara roende i en båt. Mm. Och säger att hon är orolig för sina föräldrar. Hon känner att de kommer att gå åt varsitt håll. Och det vill hon inte. Hennes högsta önskan är att hon ska se till att de tar varandras händer. Det där har ju Katarina väldigt svårt att ta emot.
För det. Men det var väldigt, för du var ju någonstans inne på det i förra gången vi pratade om det övernaturliga i boken.
Ja.
Det här är ju ett väldigt sånt bra exempel på där man någonstans, är det hans huvud eller är det bara, eller är det på riktigt? För de har ju den där kontakten av att de bara kan titta varandra i ögonen, så förstår de varandra. Och det där tycker jag också var väldigt häftigt. För du, Marie, du var ju faktiskt med om någonting övernaturligt igår.
Ja, jag tror att den här boken gjorde så starkt intryck på mig igår. Och jag var väldigt trött och sprang iväg och det hände saker. Och sen på hemvägen så tog jag en buss och det var regn och alla bussar stod still, taxibilar, och det var ett eländes väder. Men plötsligt så blev jag alldeles stilla och så ser jag en stor, nästan knallröd måne klockan 6 på dagen, har jag aldrig sett förut, och tittar ut, och länge tittar jag, tänkte nej, men det kan inte vara möjligt. Jo, så jag tittade på den damen som satt bredvid mig och tänkte, hon måste ju också, men hon såg helt oberörd ut, va? Så jag vände mig lite om i bussen och tänkte, vi måste ju stanna till, vi måste ju säga någonting allihop. Men så plötsligt besinnade, då började bussen röra sig, då är det trafikljuset röda har speglat sig i busschaufförens framlampa och sen gav ett sken. Och då tänkte jag, nu måste jag hem och sova. för nu var det Selma Lagerlöf fångad. Men det var verkligen sant. Det var en knallröd måne. Den förstorades ju i den där spegeln. Och jag tittade, men ingen annan.
Tänk om du hade... Men vänta nu, ja, allihopa. Ser ni inte vad jag ser? Ser ni inte månen?
Jo, men jag var ju på väg att se en dam bredvid. Men du måste ju titta på månen. Ja. Det hade gjort starkt intryck igår.
Det var ju ett Janis Krolycka moment.
Ja. Ja, det var det.
Den värmländska berättarkraften.
Ja, ja. Fullständigt knockad.
Ja.
Men det är fint. Alltså Jan ser det här då, tillbaka till handlingen. Han ser den här dottern komma roendes. Hon har fått låna en båt av kapten men ändå lite i hans fantasi då, och viskar då att nu måste ni... Alltså hon har ju något budskap där, att ni måste hålla ihop ni två.
Men det är ju så fint att Katrina ställer upp, för hon säger om det faktiskt är så. Att hon vill det. Så här har du min hand också, även om hon inte tror på det. Så de bestämmer sig för att nu går vi hand i hand hela vägen hem, och så fortsätter vi så och väntar. Så att det är ju en... Det är ett bra budskap som Janis Krolycka kommer med, även om det är påhittat.
Ja. Men det här som du sa, att det är en svår stund, man plötsligt är barnen utflugna. Ja. Hur gick det för er då? Hur blev det för er när ni satt där?
Nej, men ja, det var tanken som var svårare än verkstaden, höll jag på att säga. Tanken att nu ska man vara ensam med den här mannen och så vidare. Men det rättade ut sig ganska snart, för jag upptäckte att det fanns massor med saker som man kunde säga och göra som var riktigt skönt utan barn. Va? Så att det var ju så mycket tid som gick att sköta om tonåringar och kläder och mat och allt det här. Så det blev bra, det var skönt. Mm. Det var som, den där fågelungen skulle ut, som sägs.
Ja visst, gökungen där.
Gökungen ska bort. Så det var en ganska lycklig stund, tycker jag, när man fick känna efter.
Mm. Jag tycker det är så häftigt med den här. Jag hade väldigt... förutfattade meningar om att läsa en sån gammal text då, som är 110 år gammal, att den känns ju så levande. Det här skulle ju, den här skildringen sitter vi och pratar om nu, det vill säga, och vad häftigt att det känns som en liten tidsresa, och ganska så här, det är härligt att känna, ja men det, att vara människa har alltid varit att vara människa. Ja. Det psykologiserandet så där.
Eller hur?
Det är ju skitläckert.
Vi håller på med samma grundläggande bekymmer och glädje.
Sen kan vi fly in i olika saker, om det sen är att klösa på paddan eller gräva ett dike, men psykologin
är densamma.
Är densamma.
Ja, nej, men tillbaka till romanen då, där hotet om att behöva gå från hus och hem hänger över Janis Krolycka och hans fru. De måste få ihop 200 kronor på 3 månader, och det är mycket pengar i den tid den här romanen utspelar sig i. Ja, och när Klara Gulla varit borta ett par veckor, så står pappa Jan och lagar en gärdsgård i beteshagen när han hör ett starkt vrålande uppifrån höjden. Det låter så hemskt att han rent av håller på att bli rädd. Vad är det som sitter fast?
En ko som har gått ner sig i lera.
Ja, Lars Gunnarssons finko.
Ja, och det, så han skulle få då 2000 riksdaler. För. Jag tycker nästan att det är en av de starkaste berättelserna. Jag tyckte jag blev alldeles tokig när det sen... när det löser upp sig så fruktansvärt här med att han inte får någon kredit för detta. Va? Men kan du berätta lite vad som...
Nej, men det är precis så. Den är väldigt stark. Dels också det där att man förstår också lite så här inblicken av att vad som kan hända i deras vardag, just av att kreatur och hästar går ner sig, så vi får och skadar sig. Man förstår vilket jobb det måste ha varit på den här tiden och slita. Så han hittar ju då den här finkon då, som har gått ner sitt kärr och står där och kämpar. Väldigt obehaglig scen så där. Det är knappt hornen sticker upp så där, helt nedgången. Så han springer och Jan då räddar kon med hjälp av några Börje och gänget där säkert. Och sen så blir han ju som nöjd, för han får ju faktiskt reda på väldigt snabbt att den här kon är faktiskt värd 200 riksdaler. Precis lika mycket som jag är skylle. Liksom. Så helt plötsligt börjar man andas hopp här. Han kanske kan få hem Klara Gulla. Nej, då visar sig att den här jäveln, han är så... Det är en smigel alltså.
Ja, det där är nästan det vidrigaste.
Han vänder otroligt alltså. Skickligt.
Ja. Husbonden Lars Gunnar.
Han vänder, han bara, men är det inte väldigt besynnerligt, Jan, att just du kunde du hitta kossan som är värd 200 riksdaler i ett kärr?
precis det som du är skyldig mig. Ja. Det är inte besynnerligt. Ja. Alltså det är så insinuant, så elakt.
Och alla sitter där och bara hade väntat på att han skulle få, han var ju så stor på sig att ja, nu kommer det här gå bra. Så vänder han otroligt obehagligt.
Ja, kanske att det var ett sätt för dig att komma ifrån din skuld.
Ja.
Inför alla människor som då har hjälpt till och dricker kaffe och så vidare. Men se då händer det. Oj, det tycker jag är skönt. När Jan slår knytnäven i bordet.
Så kaffekopparna hoppar. Ja.
Du dömer andra efter dig själv, du säger han.
Mm.
Det där är sånt som du kan göra, men jag skulle aldrig göra det.
Ja.
Du ska veta att jag, som säger han ju, du ska veta att jag länge märker till saker hos dig, dina rävkonster.
Ja.
Du säger han och påminner, det var en dag i vintras du, men se då.
Ja, han är väldigt nära där, och då, precis.
Då kommer Katrina in.
Ja, och där vänder historien igen, som så ofta den gör alltså.
Hon har någonting i handen.
Yes, berätta.
Ett brev.
Mm.
Det här ska jag få läsa. Men, eller de kan ju inte läsa.
Så nej, det var det var det jag skulle fråga om. Eller... Jag skrev ett stort fråga. Kan de inte läsa?
Ja.
Alltså, de alla de andra kan ju läsa i byn. Det är ju massor med människor som har läst brevet för dem. Mm. De har ju hört det om och om igen. Men de är alltså så långt ner på stegen som de har inte ens gått ett år i folkskola. Alltså.
Men där är det i alla fall en sån vändning. Och de har alltså fått det här brevet från dottern som de har väntat på så hett. Och hur lägger Selma Lagerlöf upp det här med brevet? Vad får vi läsare veta av vad står det här?
Ja, men det är det vi inte får.
Nej!
Och då blir jag vansinnig också. Mm. För jag tänker, men varför säger hon... Augusten Ohl, en gammal klasskompis till Klara Gulla, kom ju... Och kommer in. Han har väl varit kär i henne hela sitt liv naturligtvis. Och är jätteolycklig att hon har åkt. Men då ber de ju honom läsa det. Och det tycker jag är så fint när han säger, hon, Katrina säger till Jan. Ja, men det där brevet har du ju hört så många gånger sedan du fick det. Att du kan läsa upp ett utan ord för ord. Alltså, han har det ju i minnet. Det var där jag tänkte, men kan de inte läsa?
Nej.
Jag läste den där scenen 5 gånger. För jag försökte tolka in hans reaktioner, Augustin Ohl. Vad var det han sa egentligen?
Ja.
Men jag tänker någonstans här, i och med att vi, nu ska jag inte jag hoppa, men det vet ju alla som, det finns ju en trimmer av den här boken, att det går ju förmodligen inte alls bra för vår Klara Gulla där i Storsholm. Jag tänker att det är ett rent lugnaktigt brev.
Ja.
Men vem tror du har skrivit brevet då? Det är ingen, det är inte Klara Gulla.
Jo, det har du, hon har väl skrivit ett brev.
Ja, nej, jag vet, alltså, det är om hon kan skriva. Jo, om hon har gått i skola såklart.
Ja, det har hon.
Men jag tänker att hon ljuger i brevet. Jag tänker också att det är hon som har skrivit det.
Ja, men hon ljuger i brevet.
Det
är klart hon gör. Mm. Hon kan ju inte säga som det är. Det
går jag går på gatan här, på Storsnippan.
Nej.
Men alltså, han läser upp det där och läser väldigt vackert. För Katrina säger, vad vackert du läser.
Mm.
Jag har inte hört orden så fina någon gång. Han har väl ett väldigt, han verkar ju väldigt fin, den här pojken, tycker jag.
August Dernol, ja, det är en granne från en väldigt fin familj. Så det framkommer väl att han är väldigt förälskad egentligen i den här.
Ja,
där bortresta.
Jag trodde också, jag måste bara få göra en liten så här, jag har ju med mig, varje gång vi gör de här bokcirklarna, det är bara för min egen del, så gör jag alltid en sån här form av mindmap eller något sånt där, skriver upp ett träd med alla karaktärerna. Jag trodde att den här boken, tänkte om andra nu blir sugna på att läsa den, så trodde jag att det var liksom nästan ett kammarspel med de här tre figurerna då, eller karaktärerna då, Klara Gulla och Jan och så Katrina. Men det är ju en riktig såpopera i Värmlandsskrud det här. Det är ju enormt, så galant skrivet. Här kommer in en figur, August Dernol. Han är bara med i en scen eller kapitel.
Han kommer med en gång
till. Han kommer med en gång till. Ja. Men jag bara menar att det är så rikt berättat. Jag vet inte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jag tror att det är ungefär 20 karaktärer med. Det är rikt liksom.
Ja. Men den här pojken måste ju både Katrina och Jan tänka, det hade väl ändå varit ett parti för deras dotter.
Ja, jag tänker så.
Ja, jag tänker så också. Rik, snygg, vänlig. Han beskrivs, han ser så väldigt fin ut på något.
Men vänta, alltså, jag tänker själv där jag kommer ifrån, alltså, oavsett hur snygg, vänlig, trevlig min granne hade varit, så inte hade jag ju velat gifta mig med
Nej.
Honom.
Nej, det är ju det som är så tråkigt.
Mm. Det är tråkigt, ja.
Att barnen inte gör som man vill.
Ja.
Om de bara hade gjort så.
Men man måste ju se världen först innan man vänder sig till höger och tittar över
Men sen så står på ett ställe så här, är det något konstigt, nu läser jag upp en mening. Det är pojken som ska lämna brevet ifrån sig. Han skulle lämna det ifrån sig, men då märkte han visst att det inte var nog väl ihopalagt, utan han måste göra om det. Vad läser ni in i
Gud vad det där läste jag många gånger. Ja. Jag tänkte att jag läste fel hela tiden. Ja. Gud vad det där jag tänkt jättemycket.
Var det någonting som dröjde? Var det någonting han ville säga? Ville hålla sig kvar? Eller var det någonting annat som Selma vill säga med den där meningen?
Ja, gud vad spännande.
För den är...
Nu ska man ju vara helt ärlig. Ja. För hon väljer ju att göra... Alltså, man måste våga säga... Om det, även om det är så töntig grej som
Ja, det måste man.
Ja, för hon väljer ju att göra en väldigt märklig närbild med Selma här. Hon, det är inte bara viker ihop brevet och lägger åt sidan. Utan hon han viker ihop det. Men han märker någonting att det inte är hopvikt på ett speciellt sätt. Jag han tänker där att det inte stod... Alltså att det var någon så här obehaglig grej. Att det typ inte var ett... inte stod någonting i brevet, att det var ett tomt brev eller att det var något mystiskt med texten, att alla visste om att det stod någonting helt annat i brevet och de turades om att ljuga ihop olika berättelser. Så tolkade jag det.
Ja, nästan så att jag tolkade att det på slutet av brevet stod en mening som han inte hade läst upp för dem.
Wow.
För att han inte ville, för att han var en fin människa och antagligen ingen annan heller som hade läst brevet. Och därför så, när han då skulle vika ihop det, så såg han att det kanske stack upp den där meningen på något sätt. Så att han tog och vek brevet en gång till.
Vi läser meningen en gång till, sen så ska vi gå vidare. När han hade slutat vek han ihop brevet och slätade över det med handen. Han skulle lämna det ifrån sig. Men då märkte han visst att det inte var nog väl ihopalagt, utan han måste göra om det. Sen blev han sittande moltyst. Jan försökte att få ett samtal igång, men det lyckades inte. Till sist reste pojken sig och skulle gå. Där lämnar vi det mysteriet och går vidare. För nu kommer datumet när 200 riksdaler ska betalas till husbonden Lars Gunnarsson. Från Klaragulla i Stockholm har de inte hört något mer sedan det här första brevet som de vid det här laget kan utan till. Och de väntar sig att hon ska komma hem med båten denna dag, komma hem och ha pengarna redo. Och så ska de vara kvitt med husbonden och dottern ska vara tillbaka.
Ja.
Hur blir den här dagen?
Jobbig. Återigen så hamnar... Jan är detta väntandet och längtandet. Så den börjar ju inte alls något bra. Till slut så ger han ju upp och hamnar i sängen där, nästan livstrött och orolig. Men så händer något.
Och hans fantasier far ju iväg där, att det skulle vara bra. Hon hade ju haft den stora lyckan att möta på gatan handelsmannen. Han som hade skänkt den röda klänningen. Kanske han hade bistått henne och skaffat lite pengar. Det fanns redan, var han i väg i fantasin, att den där fina mannen med tyget som han hade velat strypa, man, för att det är han som... Ja. Ja, vad händer? Jo, riksdagsman Carl Karlsson i Storvik.
Göran 3. Med ett hoprullat papper i handen.
Mm. Han har nämligen fått i uppdrag av Klara Gulla att se till så att mor och far blir... på pappret fria Lars Gunnarssons liksom
han har skickat hon har skickat 200 riksdaler till riksdagsmannen och betalat för sin mamma och pappa.
Och i brevet så skriver hon också då, och han läser upp där att han att hon, det hade varit tufft i början, men nu har jag fått tjänst hos en kvinna, en snäll fru. Hon har lånat mig de här pengarna och jag ska arbeta av dem tills det är klart.
Ja. Och då faller han ihop totalt. Var är flickan?
Det må vara pengar, men vart är du?
Men var är flickan? Ja.
Och det var väldigt hjärtskärande. Det var också en snygg vändning. Liksom, för att man helt plötsligt så är han helt ointresserad. Det spelar ingen roll om jag bor här. Jag vill ha tillbaka Klara Gulla.
För hon får ju veta, de får veta då att pengarna visserligen är betalda, men det här är ju gjort i förskott. Mm. De måste vara kvar och jobba in det här i stan.
Och då undrar man ju hur det ligger till, får man väl ändå säga.
Jo.
Den här fina damen som hon bor och så hjälper, det undrar man ju hur vad det är med det.
Jo.
Så att det är sorgligt, får man säga.
Men här börjar en stor förändring inom Jan. Mm. Han har hållit ut till 1 oktober, hållit styr på sin längtan och sorg och oro. Men nu finns inget slutdatum för detta. Ingen vet när Klara Gulla kommer hem igen. Hon är kvar i stan, hon ska arbeta av sitt förskott. Vi vet inte riktigt hur, eller så vet vi det. Jan i skrolycka börjar förändras. Han är dödstrött och kraftlös. Han tar sig knappt till dagsverket, gör så gott han förmår. Och en kväll på hösten kommer gamla mor i falla gåendes mot honom på vägen, insvept i en stor sjal. Och då frågar hon Jan, kommer du ihåg den här långa käppen med silverknoppen som min far brukade gå med? Och den höga mössan som min far brukade sätta på sig när han gick till kyrkan? Ja, och då kommer hon fram till där att hon har med sig det här under sjalen och säger att det här ska, du ska ta hand om det här som minne av den gamla husbonden som alltid ville dig väl, säger hon. Jag vill att hon ska vara i trogna och goda händer. Hon vill inte att Lars Gunnarsson ska ha de här grejerna. Och där står Jan med silverkäpp och en gammal kaskmössa i handen. Arvklenoder i husbondsläkten som nu plötsligt blivit hans. Ja, det här är ju viktiga attiraljer för hans kommande förändring. Men vi måste få med oss, alltså på byn har det nu börjat skvallra som Klara Gulla. De står och fnissar här med unga karerna som varit i Stockholm och jobbat i byggsvängen.
Och det är faktiskt där vi får reda på, det är där som vi får kejsarinnan. Sägs inte av, det kommer inte från Jan eller från Katarina, utan det kommer faktiskt från att en av pojkarna som står och gör sig lite lustig, som har varit och byggarbetat i Stockholm, står utanför kyrkan när hon kommer dit, och så börjar det fnissas och sådär, och sen så lite sådär bits så säger hon, ja, hon går väl och svänger med sin sidenklänning, säger han då till och med.
Men det är en sak som är jätteviktig som vi måste ha med, tycker jag då, och det att notbindarens fantasi som hjälper honom när han säger att det där är ju bara fantasi. Ja, säger Katarina, men då säger notbindaren, det är en förnöjelse som man har råd med. Det är gott så länge det kan göra sig kalas i tankarna. Det smakar bättre än det som är på riktigt. Alltså fantasin kommer in i Jans liv. Mm. Och det är hans överlevnad. Alltså. Och det kan vara vår också. Att man kan tänka tankar som kan rädda livet på en. Och det tycker jag att han gör här. Alltså.
Ja. Ja. Men månaderna går sedan flickan från skrolycka gav sig av till Stockholm. Och Jan går varje dag till bryggan för att se om dottern är med på båten hem. Och nu har han börjat gå in i den här förvandlingen. Hur går han runt på byn?
Han blir så berusad av sin fantasi, kanske man kan säga. Han går så upp i sin fantasi. Och det är både naturen och det är en gudomlig upphöjelse av denna kejsarinna som snart ska komma hem. Med 7 kungar och 7 lejon och 70 soldater, guldkrona. Ni ska allt få se. Och sen blir det återigen så himla häftigt som man kan känna igen sig i tid nu. Att vi hade på det kvarteret jag växte upp i Umeå, så fanns det alltid, hade bara en person som åkte runt och plingade på. Och frågade alltid så här, du Olof, får jag vara med dig? Och så sa man, ja, tack så mycket, hej då. Så ringde han på 5 gånger vissa dagar, han var helt underbar så där. Och han ville bara fråga, Du, får jag vara med dig? Ja, hej då. Så det var det han gjorde. Och han var ju en magnet också. Precis som kejsaren av Portugalen blev. För man ville höra honom, man ville prata med honom och få honom att berätta saker. Och han som åkte runt och var våran kejsare av Portugalen eller löparnisse eller vad man ska kalla dem här. Han ville alltid dra fingerkrok. Marie, får jag dra fingerkrok med dig?
Ja, det får du göra. Får jag gå in lite i den här historien? Det där är ju roligt att höra på. Det kan vi ta ett särskilt program om, vad som händer här uppe. Men jag tänker, vad som slår mig här nu, om jag nu ska tala om mig som mamma och kvinna, så är det ju så att en mamma vet allt. Du kan aldrig lura en mamma. En pappa kan du lura hur mycket som helst. Men en mamma det är inte alls säkert att en mamma säger. Men längst inne vet mamman allt. Och det är inte bara Katrina. Det är alla vi mammor, rasande kvinnor i hela världen, vet allt. Va?
Ja, häftigt.
Och det tror jag är en sanning som de flesta kan skriva under på. Det är så, även om man inte säger den. Mm. Och det är jätteintressant, för Selma berörde väldigt mycket att Katrina säger, låter det vara, för hon förstår att det har gått åt helvete för dottern i Stockholm, men hon säger ingenting.
Ja, hon är väldigt förstående. Han sitter alltså hemma nu med silverkäpp och stor hög mössa och guldbaljonger i papp. Och går inte längre till jobbet.
Nej.
Och tycker ändå hon börjar ta på sig mer såna här vävjobb och grejer för att få ihop lite, så att hon får ihop till mat och så. Men hon är ju väldigt faktiskt förstående på så vis viss om vad han är för en figur, att han behöver den här
mannen. Hon skyddar ju honom också vid den här tillfällen, men det var väldigt spännande där, för att på det sättet så blir ju Katrina ingen så här passiv. Det du tar upp där är en häftig klang i boken. Att hon finns, alltså mamman anar nog det här och förstår det, men vi säger det aldrig rakt ut.
Nej, det mamma som skulle aldrig göra det. När hon hör det här på kyrkbacken, hon skulle ju aldrig. Hon frågar ju bara, vad säger ni? Ja, hon skrattar. Hon kan få gå omkring som en drottning i sidor. Klart att hon förstår vad som händer. Men vad ska hon göra?
Men alltså, han dyker upp då, Jan i Skrolycka, som kejsaren. Han gör entré i byn första gången en söndag i september i Svartsjö kyrka. Då sätter han sig i härskapsbänken, iklädd en hög grön läderkaskett, en lång käpp med silverknopp, och på bröstet blänker två stora stjärnor i papp. Och när orgeln stämmer upp, ja, vad gör han då?
Han tar och sjunger för full hals. Ja. För det får en kejsare göra.
Kejsare får göra.
Och prästen försöker då, att hon tänker, nej, men jag måste ju försöka prata förstånd med honom. Och närmar sig honom efter gudstjänsten och säger, kära Jan. Minns ni vad han får för svar där?
Ja, det var underbart.
Ja, vad är det han säger?
Ja, han tycker nästan synd om prästen.
Kära Jan, jag har menat. Det är ingen Jan mer, min snälla pastor, sen. Det är jag i kejsaren Johannes av Portugalien. Och den som inte vill ge honom hans rätta benämning, den har han inte något otalt med. Nej.
Det är en väldigt speciell mening där. Jag tolkar det som att han... Jag är inte Jan, jag är kejsaren av Portugalien. Ja. Men om du inte kallar mig vid detta, jag har ändå inget otalt med det.
Jag är större än så.
Jag är större än så.
Ja, ja. Han står överallt.
Allt alla. Ja, väldigt fint.
Ja, så går han sin väg. Ja. Men hur är det att läsa om den här förvandlingen han nu genomgår, vår Jan?
Underbart.
Han går in i rollen som kejsaren. Vad är det som är underbart med det då?
Ja, men jag tycker att det är så underbart i den bemärkelsen att det är så sorgligt, men det är så komiskt och det är så... Där liksom blommar ju boken för mig ut i sin prakt. Liksom. Återigen så där, så finns det så otroligt många små scener där. När han går och sjunger, när han går på vägen, när han hamnar i olika situationer. Så gör han ju det som kejsaren av Portugalien.
Ja.
Och han svänger sin hatt så högt att den nuddar backen.
Ja, det är underbart. Jag kan bara inte låta bli ibland och tänka på Katrina som går och sliter. Hon gräver diken nu. Va? Hon gör ett karjobb. Och så låter han... Det här är ju väldigt vanligt även i vår tid. Att kara inte, att de är tjejer. Ja, faktiskt.
Att ha en kejsare hemma.
Ja, kejsare av Portugalien hemma. Och sen går den andra och gräver diken och står med såpa och tvättar. Man har ju i och för sig tvättmaskin. Men det finns någonting i det här som man kan översätta till vår tid.
Jag får erkänna att jag nog faktiskt har mina dagar som kejsare i Portugalien, speciellt hemma tror jag faktiskt, tyvärr. Men, ja.
Det har nog jag med, ja, i och för sig.
Ja, men du undrar, vad är din strategi när livet blir för hårt? Alltså, vad är ditt nu blir jag kejsare drag?
Ja.
Vad gör du?
Ja, jag går in, super mig inte full och jag lägger mig inte och sover som många gör. Jag går gärna ut. Långt bort på promenad. Och sen skaffar jag mig en... Jag kan dagdrömma ganska bra. Då skaffar jag mig en dagdröm som jag har. Som varar en timme ungefär. Den går ofta ut på... Den är väldigt banal, men den är kul. Och det är när jag kommer till Djurgårdsbron. Så bestämmer jag att någon ringer upp mig och säger att vi har 50 miljoner att hämta här på Svenska Handelsbanken. Så börjar jag gå runt. Jag ska gå
vänta nu, vänta.
Det finns många.
Det här är alltså någonting, en återkommande tanke.
Jämt, ja.
Så du går på Djurgårdsbron, ja. Alla säger det, och då lyfter du, låtsas du prata med dig själv?
Nej,
låtsas
nej, det kommer in i huvudet bara. Ja. Ringer kamrer.
Hej, kamrer Andersson ja, här. Är det Marie Göransson jag pratar med?
Och vi vill bara meddela att det ligger fram. Och det är skattefritt. Och det är, vem skänker mig? För det vill jag veta. Det är anonymt. Så jag ska slippa tacka, för jag vill inte tacka någon.
Utan och sen då?
Ja, sen går jag den här jätterunden, Emmy. Då delar jag ut de här pengarna till familj och vänner och skänker till olika. Men när jag kommer till halva sträckan, då är ju pengarna slut. Så då måste jag få ett nytt samtal, va? Så att då kommer 50 till. Så när jag kommer tillbaka så är jag ju dödstrött och har delat ut. Och jag lovar att jag mår mycket bättre. 100 miljoner utdelade. Och alla är snälla och glada. Och jag behöver inte tacka någon. Alla ska tacka mig, va? Det gör jag.
Ja, det snor jag. Men vad har du för nu blir jag kejsaren.
Ja, men jag, och det här är ju så där återigen att det är ju inte något jag måste jobba med. För då, jag tolkar din fråga så där, att inte klara av att vara i situation. Det
ja.
Är vi egentligen.
Ja, men det blir för tungt,
Ja, då är det faktiskt så tragiskt, och det måste jag jobba med, för jag börjar skriva i huvudet. Jag flyr genom att skapa berättelser.
Men det är väl inte det värsta?
Jo, för att jag är... Nej, men för att det... Och det kan vara så att jag hamnar i situationer, så börjar jag berätta om dem. Och jag blir närvarande i alla mina... Hur jag reagerar, hur personen reagerar. Och jag skriver ner det. Men det blir... Jag är inte där.
Mm. Vad säger du? Jag är inte där.
Nej, men för jag väljer ju att liksom säga så här... Okej, hon lägger upp höger handen på en sån och så lutar tillbaka och upplever sorg.
Ja, du fjärmar dig alltihopa genom,
ja, genom att berätta om det.
Mm, i huvudet.
Mm.
Så du är ingen huvudperson i historien?
Nej, jag blir en berättare.
Du blir en berättare.
Men det blir ju bra sen. Det har förmodligen påverkat att jag just tycker om att berätta och tycker om att skriva på det sättet. Så, där. Så det kanske har kommit igång, men jag blir nog en kejsare. Jag blir en kejsarberättare.
Ja, för det är på sätt och vis det han också gör.
Han går ju också runt och berättar och hittar på.
Ja, när jag nu lever i sådan ära och härlighet, så ser han sig nödgad att gå på olika sociala event i bygden. Folk skrattar ibland bakom ryggen på honom, driver med honom, förstår vi. Roar sig med att få honom att sjunga. Men ingen är ännu så elak att någon rakt upp och ner säger åt honom att det förstår du väl att du inte är någon kejsare. Tills Lars Gunnarsson på en stor auktion i byn river av honom både läderkaskett och kejsarkäpp och förklarar att de här sakerna tillhör faktiskt oss i Falla. Och nu ska du inte gå och göra dig grann mer med det här som är vårt. Där på sidan 204.
Du kan få en mössa av mig, men de här grejerna, de ger du fan i.
Ja, och vad händer här? Alltså, vi har det här på sidan 205-207 i våran version här.
Ja, det är ju därför att den där Lennartsson kan inte utföra sin aktion på bästa sätt. För folk står ju bara och stirrar på Janis Krolika, som är jätterolig, och rusar omkring. Så han får ju inte sålda den enda grej.
Nej, och man ser riktigt också så här, när han står där och ska vara auktionsförrättare, så kan man riktigt se framför sig hur man ser liksom som Muminpappans hatt som går omkring där och stjäl all uppmärksamhet. Han får ju fan inte sålt någonting.
Inte en enda kopparbytta.
Men sen blir det ju riktigt bra auktion efter det här.
Ja, precis. Men han slår ju honom, det blir våldsamt.
Ja,
Lars Gunnarsson slår ju faktiskt kejsaren av Portugalen stenhårt i ryggen med käppen.
Och sliter mössan och käppen och allt ifrån honom.
Fruktansvärt.
Och han tycker sig då också, men också sådär att han, Selma också väljer att berätta alla människor har alla sidor. Lars Gunnarsson tycker ju också att han mopsar faktiskt också upp sitt eget folk. Liksom att, nu hittar jag inte citatet.
Ska vi läsa lite på sidan 200? Vi är på sidan 205, 206 och 207.
Ja, för jag tycker att det är väldigt fint.
Men när Lars Gunnarssons, jag tror det är bättre att tala allvar, det kan väl du läsa, Olof. Men där, jag tycker att Selma går lite för långt ibland.
Okej.
Okay. Jag tycker att hon kunde ha låtit honom vara det svin han är, den där Gunnarsson. Varför ska han få det här försvarstalet av henne, jag tror inte alls att han menar det här på allvar, att han skiter fullständigt i det. Men han har ju klippt till honom, va? Så han är ju tvungen.
Jag håller med dig. Men det är väl det som också gör att den här boken flyger som fan 2023.
Ja.
Också.
24 är det väl?
Ja, 24 tyvärr.
Är det 24 nu?
25 sa jag häromdagen.
Nej, men jag är dålig på år. Men detta var inte Lars Gunnarssons smak, det är heller. För nu börjar ju folk faktiskt, han har ju då slitit av sig de här, han har slagit Portugaliens kejsare i ryggen. Folk skrattar och ropar, det är lite tumult där på auktionen. Men detta var inte Lars Gunnarssons smak, det är heller. Han ville ha det lika så högtidligt på sina auktioner som under en gudstjänst. Jag tror att det är bättre att tala allvar med Jan än att skratta åt den, sa han. Det är många som går in på hans galenskaper och som till och med kallar för kejsare. Men det kan ju inte vara rätt att handla emot, så emot den. Då är det bättre att försöka få honom att ta och förstå vem man är. Om det också inte skulle vara välbehagligt för honom. Jag har varit hans husbonde så pass länge så att jag tycker att det tillhör mig att se till att han börjar arbeta igen. Annars lär han snart komma och ligga socknat till last.
Ja, ska han säga som har slagit honom gul och blå och slitit av honom. Det där tycker jag är genialt av Selma. Men alltså stå och säga, så jag tror inte ett ögonblick på honom, va? Att han menar det här, han menar ingenting. Han ska bara ha gott, han har ju så pompös den där gubben. Så han ska gottgöra någonting, det kan han inte, han har redan
Och så har han ju haft ihjäl då sin husbonde.
Ja visst,
och Erik i Falla.
Och den gamla svärmodern som han behandlar så illa, som får sitta på undantag. Nej, den där tror jag inte ett ögonblick på. Men det är bra att de skriver det så att man kan bli förbannad någon gång också, för det blir man ju här.
Ja, Lars Gunnarsson kanske står lite grann också för det onda, så att han känner sig också väldigt belåten efteråt att han har, nu har vi fått tillbaka förståndet här på Janis grolycka. Det var bra att man sa ifrån och sa hur det var, så att han, för då får de ju reda på att nu har han satt på sig arbetskläderna, Jan, igen. Och han har börjat dika här igen efter det här. Så han tror ju här, i det här skedet av romanen, att det var helt rätt att dra av honom fantasin.
Ja, de där finns ju överallt också, som går och förmanar och bärs åt som stollar istället. Jag tycker han är stolleprovet här, men det är ju Selma som bestämmer.
Ja, riktigt hur Jan reagerar vet vi inte riktigt där vi lämnar boken nu faktiskt, eller hur? Vi vet bara att han har tagit på sig arbetskläderna och har börjat jobba igen. Men vi vet ju inte hur han tar det här inuti. Det får vi nog ta nästa gång.
Ja, och här hoppar ju berättelsen till. Hade jag varit Selmas förläggare så hade jag sagt att jag vill prata lite grann om detta.
Selma lilla.
Selma lilla. Nej, men jag tyckte, för mig så hoppade det lite till här. Jag hade lite svårt att följa med in i berättelsen där, att han faktiskt kunde lägga ifrån sig fantasierna. Men det kanske inte vi ska prata om nu.
Jo, men det kan man väl göra. Ja. Innan vi ska sluta alldeles strax.
Han fick ju så mycket stryk. Heden tog sig.
Ja, men man väljer väl inte när man ska vara manisk eller inte.
Ja, men du vet, om man tar heden ifrån en människa som Janis Grolycka, när han är inne i det här och folk skrattar, han var ju älskad av alla. Ja. Han var ju en estradör, va? En underhållare. Och plötsligt är det någon som tar heden ifrån honom, sliter av honom kläderna. Han står naken inför alla människor. Det är klart att det är hårt alltså.
Jo, men det köper jag, och det tycker jag om, och det tycker jag är jättestarkt. Det var mest bara att han kunde gå tillbaka, att han hade så lätt bara att komma tillbaka till att dika och funka där hemma och sådär.
Men vi vet inte varför ännu.
Nej, okay,
det kommer i nästa.
Så är det.
Det är vår cliffhanger.
Spännande.
Ja. Kära bokcirklare och bästa lyssnare. Janis Grolycka har alltså satt på sig arbetskläderna igen och börjat dika när vi lämnar honom 2/3 in i boken. Men än är inte sista guldstjärnan lagd, inte sista kortet heller, för vi är tillbaka nästa vecka. Då läser vi ut boken och talar ut om alltihop. Bokcirkeln om Selma Lagerlöfs berättelse Kejsaren av Portugalien med Marie Göransson och Olof Wretling. Tack som kom till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström. Mm.